dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Radio Play.
Vad snygg jag är, vad fräsch jag är.
Jag cyklar runt.
Hallå?
Hallå?
Gud vad jag vill bara gosa med Frida.
Nej.
Hej Flora.
Hej Frida.
Hej.
Hej.
Det blir alltid så awkward. Vi kanske måste överväga en ny hälsningsfras, för jag lägger alltid in ett så awkward hej för att jag inte vet hur jag ska fortsätta efter att vi har sagt hej till varandra.
Nej, men hur säger du hej till någon som du träffar för första gången?
Vadå? Hej, hej, jag heter... Hej, hej, Frida.
Hej, hej.
Du hör.
Hej, hej.
Hej, hej.
Jag heter Frida.
Jag säger typ så. Och sen ibland får jag upp också högerhanden med öppen handflata och sen så här skakar jag den lite fram och tillbaka som en långsam yes hand typ, med ena handen. Och säger hej, hej, jag heter Frida. Det är typ så jag hälsar.
Ja. Jag tror att jag säger hej.
Så himla peppad på vänner. Hej.
Överpeppad, alltid överpeppad. Den här veckan är ju vi sponsrade av Läkarmissionen.
Mm, det känns så himla bra.
Det känns asfint verkligen. Och den här samarbetet har med mors dag att göra, för att i slutet av maj är det ju mors dag. Och om man har en mamma eller en modersfigur eller typ en mamma i sin närhet, tänker jag, så kan man skicka en morsdagspresent via sms.
Mm. Det finns alltså en organisation som heter Läkarmissionen. Och de har i många år hjälpt fattiga kvinnor i länder där det inte är självklart att föda barn på sjukhus. Utan där man oftast föder i sitt väldigt, väldigt enkla hem eller på en väldigt enkel vårdcentral.
Det här är ju väldigt viktigt, för varje år dör hundratusentals kvinnor av sin graviditet eller sin förlossning. Och 1 miljon nyfödda bebisar dör för att de inte får rätt vård och omsorg.
Alltså det är så himla sorgligt.
Alltså det är så fruktansvärt. Och det sker trots att nästan all mödradödlighet går att förhindra.
Mm. Jag blir så himla ledsen av det. Men det fina är att man kan göra någonting ganska konkret. Och det är att man kan köpa en förlossning som går direkt till en fattig mamma i Kongo. Och det kostar bara 150 kronor. Det är en morsdagspresent som kan rädda 2 liv. Både en mamma och en bebis. Och du får ett svar med en fin morsdagbild till din telefon som du sen kan skicka vidare till din mamma som ett litet presentkort.
Det du gör är att du smsar FF, alltså Flora Frida, FF morsdag till 72972. 72972. Då får du ett sms med en länk som du sen kan då skicka vidare till den personen som du vill ge den här presenten till. Och du kan också gå in på läkarmissionen.se/morsdag. Ja. Gör det här. Det är en så jävla fin grej. Jag kommer definitivt göra det.
Så en gång till. 72972.
72972. Yeah. En snabb sak är att innan vi spelade in det här poddavsnittet så gick jag ut till närbutiken på min gata i shorts och tofflor och en liten tjock tröja och handlade färsk frukt och kaffe. Och jag kände mig som den härligaste personen i universum.
Alltså,
jag fylldes av en sån härlig känsla, och att jag också så totalt bejakar den känslan nu eftersom jag åker härifrån om 2 dagar. Mm. När den här podden har kommit ut så har jag precis kommit hem. Och det var bara så jävla god, mysig stund när jag bara så här, morgonen har precis börjat, gatan är nästan tomma och jag går där och dinglar mitt kaffe i min påse och bara
Vad härligt.
Jag är alltså i Lissabon för den som har missat det och har varit där i 2 månader. Men nu kommer jag hem.
Så himla skönt. Jag är så himla less på den jävla Skype-skiten.
Mm, jag med.
Så åker man hit och så poddar och stirrar in i en tom vägg. Men jag har redan knällt om det.
Varje avsnitt. Och vår producent också som bara, kommer du inte hem snart?
Ja, för att det är så jävla struligt.
Det laggar typ hela tiden. Men det slipper ju ni tänka på som lyssnar, så det är ju skitbra. Apropå ni som lyssnar, så har ju vi fått en lyssnarfråga. Den lyder så här: hur gör man när ens kompis har ett dåligt förhållande men inte inser det själv? Hur stöttar man på bästa sätt? Det jag tänker att man som kompis ska göra är att ställa frågor som får ens polare att tänka till. Att istället för att säga så här, jag tycker så här, så frågar man, hur känns det? Hur är den här relationen? Vad är bra med den? Vad är dåligt med den? Eller liksom bara vara jävligt, jävligt lyssnande.
Mm.
Alltså det handlar inte om att man ska ställa sin vän mot väggen, utan det handlar om att man på något sätt skapar en miljö där det är så här, saker och ting får landa mjukt. Att det kanske är en nyfikenhet, eller det är att man verkligen vill sin väns bästa, men att man inte står med armarna i kors, utan mer typ så här, du kan säga vad du vill till mig och jag kommer inte lägga någon så här värderande kommentar, utan jag kommer nicka och lyssna. Och det är någonting som jag tycker så här, är det absolut viktigaste i en relation där man ska så här finnas för varandra. Det är att inte vara för snabb med att lägga in sin egen tolkning. Om man tar det som exempel, typ så här, om du och Andrea skulle göra slut, Frida, och du skulle komma till mig och bara, jag och Andrea har gjort slut, då ska inte jag komma där och bara, ja, det var ändå for the better. Jag känner så, men du förstår. Typ, jag ska inte komma där och så här lägga min åsikt, utan då ska jag vara så här, hur känns det?
Ja, om jag är då jätteledsen att vi har gjort slut, säger vi, då vill ju inte jag känna att du bara har stått där med armarna i kors och bara, men vilken tur att det här hände. Jag är ju ledsen. Jag vill ju att du som vän ska se mig och kanske ge mig en kram och bara, hur känns det här? Det handlar ju inte om att, liksom, att ens kompis då ska vara lite smugg för att den kände att den hade rätt att relationen ska skita sig. Jag är typ lite glad och nöjd över det.
Det är ett så jävla egoistiskt beteende. Ja. Som jag tror också är ganska vanligt. Jag tror att folk är ganska snabba med att så här, lägga sin egen tolkning, för att de vill så här, positionera sig och vara på rätt sida och känna...
Jag såg det här komma.
Exakt.
Nöjd.
Men att det... Alltså tolkningen... Den som upplever den här starka känslan, tolkningen måste ju få ligga hos den personen. Alltid, alltid, alltid. Så att jag tänker att såvida man inte är riktigt jävla orolig för ens kompis då, som kanske är ihop med en partner som man inte uppskattar, så ska man vara jävligt försiktig med att så här, säga vad man själv tycker och fråga vad ens kompis tycker, helt enkelt.
Alltså, verkligen. Jag tror också att det är superbra att ställa frågor. Och frågor, det behöver heller inte vara liksom, som du är inne på, någon typ av, ja, men en utfrågning. Så att den här personen känner att bara, men varför frågar min vän ut mig om varje detalj i min relation? Utan mer kanske har då som vänskapliga samtal också. Om det inte är så att personen själv tar upp grejer. Där man berättar lite om sin relation och hur tänker du om din relation och vad är viktigt för dig. Och bara ha ett sånt fint samtal. För att, som du säger, att personen ska kunna sätta ord på relationen och tänka själv och så vidare. Och känna att du är en tillförlitlig vän som verkligen vill hens bästa. Inte så här en aggressiv utredare från någon relationsmyndighet som tror sig veta bäst om typ alla relationer.
Vilket jag typ var då när jag ställde min kompis mot väggen och bara, det här var några år sedan, men ändå, jag bara, jag känner mig faktiskt lite orolig här.
Ja, först och främst så tror jag att det är oerhört svårt att hjälpa någon som inte vill ha din hjälp. Och det gäller i princip allt och även relationer. Och sen tänker jag att alla i grunden vill att sin egen relation ska vara bra. Alltså ingen drömmer ju om liksom en ohälsosam relation. Så man vill ju bara att allt ska vara bra. Och så fort någon då säger någonting negativt om ens partner, så går väldigt många bara stenhårt i försvar för att själv försäkra sig om att relationen är bra och att den man älskar är värd att liksom investera all den här tiden och kärleken i.
Ja, det blir ju sån jävla personlig kritik liksom.
Verkligen.
Jag kan känna det i mina relationer som jag har varit i också. Även när de har inte varit bra så har jag liksom märkt hur jag förskönar dem. Mm. När någon frågar, för att det är så jävla pinsamt också att vara en relation där allt kanske inte funkar.
Verkligen. Alltså relationship goals. Alltså det är en ny form av, det är också lite av en statusmarkör eller liksom någonting att vara stolt eller att man är lyckad om man har en lycklig, eller i alla fall till ytan lycklig relation med typ en snygg person.
Mm. För att ens kompis ska våga prata med en och inte försköna sin relation så måste man ju också vara ärlig med sin egen relation. Om man har en relation, som, för ofta blir det ju så att man kanske sätter sina, man jämför sina relationer om man har en. Om man har, om jag är ihop med någon och min kompis är ihop med någon, så sitter man lite och pratar, för det är ju så man utdelar erfarenheter. Men att en sak som jag tänker är superviktig där, det är också om man vill vara ett stöd för sin kompis att så här, prata om det som skaver i ens egen relation. För att visa att så här, ja, men vår relation har verkligen sina flas. Och det gör ingenting. Det kan vara stora flas, men det kan också vara väldigt små flas. Men det är viktigt att man pratar om dem så att man inte håller på hela tiden. Nej, men allt är så himla bra. För sådana erfarenheter har jag också av personer som jag känner som liksom har försökt försköna, för att det var så himla läskigt att säga så här, nej men vi bråkade igår, eller fan jag tycker att hen är fett svartsjuk eller vad det nu kan vara. Men att genom att man visar lite av sitt eget smuts så kommer ju ens polare också våga visa lite av sitt smuts.
Jag tänker att för vissa unga tror jag också att lite att det kan handla om att man kanske inte riktigt vet vad som är, eller man känner sig lite osäker på vad som är acceptabelt eller inte i ett förhållande. Om man inte haft så många förhållanden innan, eller inte har, ja, eller kan man kanske haft flera ändå, det är fan svårt att veta anyways. Så här, vad är det okej att hen säger till mig eller gör mot mig, och när är det okej för mig att kräva mer av min partner? Är jag så här orimlig nu, eller är det här helt rimliga krav på en så här kärleksfull och respekterande relation? Det kan vara jättesvårt att veta vart de gränserna går liksom.
Och de gränserna kan ju också förskjutas lite hela tiden.
Ja.
Jag tänker att en viktig, eller en så här jämförelsegrej som man kan ha är ju så här, hade det här varit okej om vi var kompisar? Om vi hade haft en vänskapsrelation. Vad ställer jag för krav på en vänskapsrelation? Hur vill jag må i en vänskapsrelation? Om man då känner att det är väldigt annorlunda mot sin kärleksrelation, så kan det vara någonting som är fel, och då kan man kanske jämföra det och säga, jaha, men så här ska det inte vara. Och det är en ganska vanlig grej att man ställer mer krav på sina vänner, hur det ska kännas i olika sammanhang, sociala sammanhang, eller som sagt, en ohälsosam relation kan ju vara jättemycket, men om man tar ett så här, ganska lågt exempel eller så här, milt exempel, så kan ju det vara så här, ja, men min kärlekspartner, när vi träffar vänner och släkt så bjuder inte hen till överhuvudtaget. Och det kan ju vara någonting som man blir väldigt ledsen av, som kan bli en stor grej, för att man är så här, men hallå, det här känns inte, det känns inte som att du anstränger dig. Men om det hade varit en kompis så hade man kanske varit så här, ja men nu ska du mingla. Men det kanske var ett väldigt banalt exempel. Men
nej,
att,
men jag fattar.
Jag tycker så här, kompis, jämförelsen med en kompis kan funka.
Och sen är det säkert väldigt olika från person till person. Alltså jag begär väldigt mycket av dem jag är i relation med.
Alltså typ vadå?
Men jag är extremt hög, vad säger man, high maintenance.
kan du exemplifiera?
Nej, men jag vill ju ha otroligt mycket uppmärksamhet, bekräftelse. Alltså jag vill kunna vara med den här personen mycket. Jag vet inte, alltså jag tar mycket.
Men tror du inte du ger jävligt mycket?
Jo, jag skulle komma in på det.
Yes.
Jag tror att jag på mina relationer, jag kräver väldigt mycket av min partner och min relation. Men det är också för att jag vill investera väldigt mycket i min partner och min relation. Jag vill liksom kunna ge så mycket typ kärlek jag har, eller vad man ska säga, utan att någon gång känna att jag öser i för mycket. Och då för att det ska bli balanserat så vill jag ju också känna att min partner är engagerad, eller vad man ska säga.
Det får mig direkt att tänka på så här, att ge kärlek. Då tänker jag direkt på någonting som jag verkligen så här, fick lära mig i terapin förra året.
Åh, berätta.
Att jag kan ha varit inne på det tidigare i podden, men att jag har varit en person som har överkompenserat ganska mycket med kärlek.
Mm.
Att jag har kanske, om någon relation har skavt, så har jag istället för att så här, ta upp det och så här, fan det är någonting som inte riktigt känns bra, så har jag varit så här: jag älskar dig, du är världens bästa person, gud vad jag tycker om dig, gud vad det var mysigt och fika idag, du är verkligen bäst i världen.
Och liksom, så gör man ju.
Ja, istället för att så här, ja, gå tillbaka till grundproblemet och bara vänta, det är någonting som kanske inte känns helt rätt här. Mm. Och då så fick jag ju den här härliga sloganen som jag typ har haft med mig i ett år nu, men som är så här, var sann dig själv. Så då har jag, då bestämde jag mig den våren för att inte överkompensera med kärlek, utan att så här, alla sms och gulliga saker jag säger och gör är liksom genuina.
Mm.
Och det har varit så förlösande. Alltså det har varit så jävla skönt. Det betyder egentligen inte att jag skickar mindre kärleksfulla sms, men bara det att när jag gör det så känns de kommer liksom från en äkta källa.
Så när jag fick ett hjärta på sms igår, då var det så jävla directly from your heart.
Gud ja, alltså när vi smsade igår så kände jag verkligen så här, gud vad jag vill bara gosa med Frida.
Nej.
Det var det hjärtat betydde.
Skrutt.
Ja, men alltså, för att sammanfatta så är väl det helt enkelt så här att det viktigaste är hur ens vän mår i sitt förhållande och inte hur man själv mår över att personen är i det förhållandet. Alltså, det är viktigt att visa sitt stöd, inte för att boosta sitt ego utan för att boosta sin bästa vän eller sin vän.
Ja, alltså om det är att typ ens kompis nya partner bara är hemma och spelar Xbox hela tiden, och ens kompis därför också bara är hemma och typ spelar Xbox med sin nya partner. Det suger ju. Och det kanske inte är så här jättehälsosamt förhållande att de bara är med varandra inne hela tiden och spelar Xbox. Men om den personen vill göra det så kan man ju också ha något år i sitt liv där någon spelar Xbox.
Verkligen. Bara ge era vänner lite utrymme att vara kära och dumma i huvudet.
Ja.
Jag har ju då skrivit en bok.
Nej.
Nej, men den här veckan är vi sponsrade av Bokus.
Snygg segway, Flora.
Eller hur?
Vi har Bokus som ny samarbetspartner. Och det känns as kul.
Jag köper väldigt mycket böcker online, vilket ju på ett sätt gör mig lite ledsen ibland, för att jag bara, man ska promota bokhandlar. Men jag är lat, jag gillar att nätshoppa. Så att jag gillar Bokus.
Nu har ju Bokus dragit igång en kampanj som heter Det finns alltid en bok. Så att om man följer Bokus, om man går in på Bokus på Twitter, så ser man då i dens flöde, då blir det en hashtag som är den hashtaggen som trendar på Twitter. Och det är här exempelvis igår Frankrike, ganska rimligt på grund av valet. Och då tar den plockaren upp den hashtaggen Frankrike och så rekommenderar den en bok på det ämnet. Och då har den rekommenderat Slaget om Frankrike.
Jag älskar den så väldigt breda hashtaggen Frankrike.
Ja, ja, ja.
Men det är ett bra exempel.
Och då handlar den boken om att Frankrike befinner sig i ekonomisk kris och att den populism som sprider sig över halva Europa får allt starkare fäste, bla 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 bla. Så då kan man alltså se typ, okej, det här pratar folk om nu på Twitter. Hur ska jag kunna få lite bredare överblick över vad det handlar om? Och så rekommenderar den böcker som kan ge en lite bättre perspektiv.
Hur ska jag kunna glänsa på nästa middag?
Ah.
Ja. Men så följ Bokus på Twitter och i andra sociala medier för att ta del av det här.
Gör det.
Apropå att jag har skrivit en bok.
Nej.
Joho. Stanna då, som kom ut för 8 månader sedan.
Mm.
Det är alltså 8 månader och jag tycker att 8 månader är en ganska rimlig tid för någon att läsa en bok på.
Ja, de flesta även om man skulle ändå hinna läsa ut en bok på 8 månader.
Ja. Min pappa har 2 småbarn. Det tycker han är en rimlig ursäkt till att inte läsa min bok. Nej, men så här, så att efter att vi hade, i förra avsnittet så sa jag det, typ så här, min pappa har inte läst min bok.
Mm.
Och efter det avsnittet så gick jag och tänkte på det och bara så här, fan, jag är så jävla ledsen på den här grejen. Jag är verkligen sviken och ledsen. Vad skulle du säga?
Det blir så stor grej, men Alltså att pappa inte har läst din bok, det är ju liksom, pappa kom inte på fotbollsmatchen när du skulle vara målis level 1000.
Mm, exakt.
Alltså.
Och jag har gått runt och tänkt så här, men han gör väl det snart. Och fasen, mamma var så här på bokmässan och var på min release, och jag vill inte så sätta förälder mot förälder. Men det är ju väldigt svårt att inte göra det.
Men nu gör jag det ändå, om mamma är bäst.
Nej, men jag tänkte så här, jag började så här skriva ett sms till honom först. Och så tänkte jag på det du sa, så här, ja men vänta i en timme. Skicka inte sms i affekt.
Jag har
det runt. Vi gick runt och bara, okej, men nu väntar jag. Och sen kände jag så här, nej, jag ska inte skicka ett sms, för det kommer bara bli dumt, så nu ringer jag honom. För det här är faktiskt någonting som gör mig ledsen på allvar, och jag ska ta mig själv på allvar. Och så ringde jag honom, och jag hade liksom en klump i halsen, som om jag hade målbrott, eller var i målbrottet. Och jag grät kanske egentligen inte, men jag pratade typ så här.
När det så blir så svajigt, för man måste balansera. Åh.
Ja, men exakt. Och så sa jag typ så här, pappa, jag måste snacka med dig. Det var 8 månader sedan Stanna kom ut, och jag är faktiskt jävligt ledsen på att du inte har läst den. För det har, det tog mig flera år att skriva den, och det är så här, du var bortrest på min release, du var bortrest på bokmässan, och det var olyckligt, men så här, då hade du åtminstone kunnat läsa boken. Och så var jag också jättesnabb med typ så här, obs, jag tycker inte att du är en dålig pappa, jag älskar dig, jag tycker du är toppen, men jag känner ändå att jag vill säga det här till dig, för att om jag inte säger det nu så kommer det här liksom omvandlas till irritation och pikar, så jag kommer bli så otrevlig i din närhet istället för att typ gråta ut om det här nu. Och det var så läskigt, men det var också så himla fint och skönt, och jag kände mig så här sann mig själv.
Oh, vad modig
du är. Jag kände mig jättemodig.
Förstod han? Eller kände du att så här,
ja,
du
han
har
blev
ju
helt
väldigt
tyst.
Ödmjuk approach av dig. Eller så här väldigt tydligt typ. Jag tycker jättemycket om dig, men det här har gjort mig ledsen, och jag skulle vilja prata om det. Och det är en fett rimlig grej också som har gjort dig ledsen.
Ja. Ja, alltså han var ganska tyst, och sen sa han typ så här, ja men Flora, anledningen till att jag inte har läst den är för att jag har inte läst på flera år, och jag, när jag läser så somnar jag typ, och det är inget mot dig, men jag har, och då har det blivit så att jag vill läsa din bok när jag har tid och koncentrationsmöjligheter, och då har det bara blivit som att jag skjutit upp det, för att man vill inte dricka en flaska lyxigt vin i garderoben. Typiskt pappa. Skämt.
Dyr referens.
Och då så sa jag typ så här, ah, fast min bok, folk som läser den, många som har dyslexi och så här lässvårigheter och sånt, säger att den är fett bra att läsa, för att den är väldigt så här luftig och lättläst. Och den tar typ 8 timmar max att läsa, för den är så luftig. Jag bara, du kan läsa en sida om dagen, men då skulle du vara klar liksom väldigt snabbt. Och då, eller det skulle, det tar bort
år.
En sida om dagen. Ja, exakt. Du kan läsa 10 sidor om dagen, så har du läst ut den på 1,5 månad. Och jag bara kände, och sen så han bad verkligen om ursäkt och sa så här, ja, men jag ska börja med det nu. Och då kom vi i alla fall in på att så här, nu är vi vuxna människor, jag och pappa. Han är väldigt mycket äldre, men han, oavsett så vägrar jag känna att så här, vår relation stagnerar här. När jag är 23 och han är 57. För att vi kommer leva förhoppningsvis många år tillsammans framöver. Och då vill inte jag att det ska ligga en massa så här, underliggande irritation och besvikelse. Men jag vet inte om du kommer ihåg det, Frida, men när vi pratade om vid nyårsskiftet, så hade jag som ett mål att så här, jag skulle sluta vara besviken.
Ja. Det kommer jag verkligen ihåg att du pratade om.
För att besvikelse är en känsla som är väldigt självdestruktiv, för att den går bara ut över en själv. För att ingen annan kanske vet att man är besviken. Och då har jag bestämt mig för att liksom agera på det istället. Så då känner jag så här, nu är jag besviken på pappa. Istället för att gå runt och vara ledsen för det här, så säger jag det till honom.
Jag tror att det är så bra.
Jag tror det också. Det var ett så jävla viktigt och bra samtal, som sen utvecklades till att vi började prata om att så här, ja men vi ska kunna konfrontera varandra, vi får lita på, återigen som vi var inne på tidigare i podden, men så här, att saker och ting ska landa mjukt, att man lyssnar på varandra. Och jag fick också möjlighet att säga till honom att så här, pappa, för mig är det viktigt att du ställer frågor istället för att lägga tolkningen i min mun. Mm. Typ, häromdagen så ringde jag honom när jag var hade jättemycket hemlängtan och han började så här, ja det är så himla jobbigt när man är ensam i en storstad och la la la, och så här lägga sin egen grej på det för att så här visa att han känner igen sig. Mm. Men jag hade behövt frågan så här, okej, men hur mår du? Vad ska du göra för det här? För att det ska kännas bättre.
Gud, jag behöver verkligen också höra det här, för jag har också jättelätt för att om jag pratar med en kompis eller någon jag bryr mig om och sen berättar den om någonting den är ledsen för, då är man så himla... Jag tror också att jag alldeles för snabbt kan gå till att jag börjar leta i huvudet efter en relation eller en situation jag själv kan relatera till eller känna igen mig i den berättar. Och man försöker använda sig av det och berätta om det och försöker typ klämma ur sig något gott råd. Och det gör jag i all välmening. Jag vill liksom hjälpa min kompis så gott det går och tänker typ så här, om jag har den här personliga erfarenheten kanske den kan applicera det på bla bla bla. Men oavsett om det handlar om känslor eller så här, det är inte att man kan lära någon känslor att den ska må bättre enbart av så här, sina egna erfarenheter, utan det är oftast tusen gånger bättre att bara lyssna in den andra. Och jag vet ju det, och jag hör dig och jag håller verkligen med om dig, eller jag håller verkligen med dig allt du säger nu och känner verkligen att det här är någonting jag själv måste jobba på.
Mm. Och det är ju klart att man säger de här sakerna i all välmening, men jag tror att man ska vänta med att komma med sina egna anekdoter till den andra personen har fått säga sin sida av det. För att oavsett om du är med om ett uppbrott och jag är med om ett uppbrott, så har inte min erfarenhet av det uppbrottet varit likadant som ditt.
Mm.
Så det spelar liksom ingen roll vad jag säger i början. Du måste få prata klart först.
Mm. Verkligen. Ja, häromdagen, jag tror att det var förra veckan då jag kände mig ledsen, och jag försöker att jag ska vara bättre på att kommunicera när jag känner mig ledsen till personer runt mig.
Mm.
Och så då lagade vi middag och så sa jag till Andreas att jag känner mig ledsen. Eller jag berättade lite att det här är jobbigt nu. Och då började han också direkt säga, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det typ. Och då kände jag också redan där, eller då kände jag så tydligt i den stunden att så här, men jag vill inte att du ska säga någonting.
Nej.
Alltså jag vet allting om det här själv, vad som är rätt att tänka och hur jag borde tänka och att det är vanligt att tänka så här och alla de grejerna, jag vet det, ingen behöver säga det till mig, jag vill ha en kram.
Mm.
Jag vill ha en kram, och så vill jag att den personen bara ska säga, jag tycker om dig och jag finns här och jag hör dig.
Mm.
Ibland är det bara det man vill ha. Man vill inte ha en lösning. Man vill bli sedd.
Det är så himla sant. Och jag tror att man som människa är så himla... Man är så himla mån om att man vill vara en bra vän. Och ett bra stöd.
Mm.
Så att man blir nästan lite förlamad och lite rädd. Så här, hur ska jag kunna vara det nu när min kompis eller min partner är ledsen?
Mm.
Men att man måste liksom lägga undan sig själv i det. För det handlar inte om hur man själv ska må.
Nej.
Där och då. Men gud vad bra att du har liksom kommunicerat eller bestämt dig för att vara tydligare med det.
Ja, du vet. Ibland.
Ibland. Ibland du jävlar.
Ja, men så himla bra. Gud. Mm. Learned a lot.
Men jag vill också bara säga som en sista, alltså apropå det här med att jag tog upp det med min pappa och vi hade, det var ett väldigt, väldigt fint samtal.
Ja.
Så anledningen till att jag från början började tänka att jag kunde ändra min relation med min pappa var för att jag har en vän som gick i familjerådgivning med sin mamma.
Gud, vad bra.
Och de har inga stora problem. Men de hade lite kommunikationssvårigheter och de bara, men fan, vi kanske ska bara gå och snacka med någon om det här för att det är onödigt att det här blir ett större problem än vad det är.
Mm.
Så det var då jag insåg så här, gud, det finns parterapi som inte bara har med så här kärleksrelationer att göra, utan det kan även vara med så här familjen eller vänner.
Gud, det låter så himla bra.
Ja, alltså jag tycker också det, för att alltså en relation behöver ju inte vara kaos för att den ska vara värd att ta i.
Har du och din pappa funderat på att göra det här?
Mm, det har vi. Och när jag föreslog det för honom så blev han jätterörd. För jag sa också så här, det här vill jag göra för att bädda för vår framtid tillsammans.
Gud, du är så himla check och härlig.
Jag är verkligen check när det kommer till sån här. Jag,
men det är alltså, ju så himla bra.
Ja, men du, nu liksom trycker man på alla punkter som jag har så tänkt på det senaste året.
Det känns
året,
som att du är en vis och gammal själ.
Ja, jag är lite vis inom just det här väldigt, väldigt smala området för något jag har så här lagt tanke på. Men då i alla fall så tyckte han att det var en bra idé. Så nu har inte vi gjort det än. Jag vet inte om vi kommer göra det. För nu känner jag att nu är vi fett bra på att försöka kommunicera ändå. Mm. Men när jag pratade med min terapeut om det här så sa hon att Stockholms stad erbjuder, alltså de subventionerar familjerådgivning. Mm. Så att om man är från Stockholm och vill prata med någon i sin familj så kan man få billigare. Och det är fortfarande dyrt, men det är ändå så här, det är 450 spänn för 90 minuter.
För 90 minuter?
Mm. Och det kan ju kosta 900 spänn för 45 minuter. Så det är,
ja, verkligen. Det är
om man är flera Stockholms som delar på det också.
Taxa, liksom.
Ja. Så det kan vara, och det är bara att man googlar familjerådgivning Stockholms stad så kan man komma fram till den sidan. Och det är en så himla fin grej. Jag blir så glad. Jag bara, Stockholm, bra gjort. Och jag vet inte hur det är i andra städer, men det kan säkert vara samma sak där.
Så bra.
Och sen så nu råkar ju min pappa vara lite mer öppensinnad än många andra äldre män, för att han har gått i terapi ganska mycket när han var yngre. Men det är väldigt tacksamt i alla fall. Fan vad jag längtar efter dig. Det ska bli så jävligt
att träffas om en vecka. Jag längtar efter dig med. Hallå.
Hallå.
Hallå. Men vadå, nästa tisdag?
Ja.
Poddar vi ihop?
Ja, det gör vi.
Jag är lite nervös.
Du bara, vem är den här? Jag kommer vara jättebrun, bara så du vet. För jag är jättebrun.
Gud, vad fräscht. Jag kanske kommer behöva tvätta håret då innan vi... Jag tvättar håret så sällan. Alltså det är så himla fint. Så fort jag träffar personen så är de alltså bara, gud, vad har du gjort med håret? Och det är alltid bara att jag har tvättat det. Och det är en påminnelse varje gång om att jag måste tvätta håret. Men det, alltså jag hatar att tvätta håret ända sedan jag var liten. Det tar så himla lång tid.
Det är verkligen tråkigt. Jag hatar att duscha. Alltså jag duschar var fjärde dag här.
Jag duschar så sällan. Tvättar håret så sällan.
Alltså det är som att det årliga badet, varje gång jag duschar så måste jag ta selfies, för jag blir såhär, wow, vad snygg jag är, vad fräsch jag är.
Ja, alltså jag blir också så här. Det är så långt mellan gången att jag blir lite chockad den här gången jag duschar, för jag typ tycker att jag blir lite snygg.
Alltså jag gillar det så mycket.
Har jag den här grundplåten att jobba med? När man är ren och typ inte luktar intorkad svett.
När man inte drar naglarna mot huden och det kommer så ett fett lager under naglarna.
Ja, eller typ så här, döda hudceller. Jag kan märka så här, ibland jag sitter och kliar vid öronen så blir det så här, det så här fylls under naglarna med så döda hudceller.
Det är också det, jag har ju bott här ensam så det är ingen som kommer nära som behöver lukta mig i armhålan. Så jag kan ju lätt gå och lägga mig och lukta svett. Liksom. No one fucking cares, förutom jag själv. Men nu blir det ändring på det.
Hur känner du inför att komma hem förresten?
Alltså jag känner mig väldigt, väldigt redo, men jag tror att det kommer bli rakt in i väggen lite. Nej, inte så här, den väggen, men det kommer bli väldigt intensivt.
Not that wall. Väggen som
Tony
inte kan nämnas
there,
namn.
Bitch. Nej, men jag tror att det kommer bli ganska intensivt, för det är så här, träffa mycket folk, jobba mycket. Jag ska vara med i en jättestor reklamkampanj nu när jag kommer hem.
Nej, vad sjukt. Kan du inte säga för vad, så kan Jonas bipa? För vad?
För...
Gud, vad nice.
Mm, jätteroligt. Som MR Vida Byström fotar.
Du är så cool.
Thank you, darling.
Du är så cool.
Men ja, du är verkligen cool. Men nu håller jag på att kissa på mig, så nu måste vi lägga på.
Okej.
Tack för idag. Vi ses om en vecka.
Tack så mycket till Läkarmissionen och Bokus.
Och tack till Jonas Kapten som styr den här skutan.
Och du hittar oss på hashtaggen FloraFrida.
Puss och kram.
Hejdå.
Hejdå.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.